Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I dagens Babies podcast ska vi få möta Nicole Vujanovic, mamma till två pojkar. Nicole säger, jag har två söner, en i havet och en i livet. Du lyssnar till mig, Karina Barnmorska.
Och mig, Rebecka gynekolog.
Varmt välkommen, Nicole.
Tackar, tack.
Och tack för att du delar med dig av något så väldigt viktigt.
Ja, tack för att ni tar upp detta viktiga ämne.
Det här är faktiskt något som många har frågat om och bett oss att ta upp avsnitt kring. Hur är det att vara änglamamma? Hur är det att få besked om att någonting inte står rätt till med barnet i magen? Och hur ser liksom processen ut när man fattar beslut och hur det är efteråt? Mm. Så att du och din historia är efterfrågad, Nicole.
Ja. Ja, men jag kan ju själv känna igen det i och med att jag har gått igenom det. Jag har gått igenom och då eftersökte jag själv just den informationen eller liknande historier, upplevelser. Så att jag kan tänka mig att det finns ett behov.
Ja, du har ju verkligen gått igenom det värsta med att ha förlorat ett barn, Nicole, och med allt vad det innebär. Men vi ska väl också säga att du har ju en son, som jag sa där inledningsvis, en i livet. Din son, Nico, som idag är 14 månader. Så det kommer att handla om det, och det kommer att handla om den där som vi kallar stilla födseln, men också om att vara mamma. Och om man nu, alla vill inte kalla det änglamamma. Jag vet inte vad du vill kalla dig. Bara mamma kanske?
Ja, mamma, änglamamma. Det, för mig är det inte något viktigt på det sättet. Varken eller så.
Nej, mamma är fint. Hur så?
Ja, precis. Mamma det, man ingår, det ingår väl allting, tänker jag ändå på något sätt.
Det gör det. Men du, din första son, Louis, berätta.
Ja, men precis. Var ju gravid då 2021 med Louis. Och det var ju till en början en graviditet som var efterlängtad. Och egentligen inte, alltså väldigt okomplicerad skulle jag vilja säga. Vi gick igenom de här testerna som många gör, alltså NIP-test eller KUB-test, och visade ingenting, inga avvikelser, utan steg för steg så tog man sig närmare rutinultraljudet då. Och jag minns att när jag skulle gå in på rutinultraljudet då, jag ska också säga att det här var ju då under pandemin, så det var lite restriktioner då kring anhöriga som fick vara med på Östra. Och då var det så att då fick jag vara själv på det. Så att min sambo satt ute på parkeringen utanför i bilen då och väntade. Och vi var ju båda två väldigt trygga i att nu ska vi få se honom på ultraljudet igen. Och den här förväntan att komma över den här milstolpen med rutinultraljudet. När vi kom in där, eller när jag kom in där då var jag själv som sagt, så gick de igenom och mätte och allt såg bra ut. Och sen minns jag att hon stannade till då till slut då när hon skulle kika på huvudet och hjärnan och blev väldigt tyst då, och att det stannade av allting. Och så sa hon då till slut att jag ser avvikelser, vilket innebär att vi måste stämma av med en läkare. Det ser inte riktigt ut som det bör göra. Och då minns jag att det var som på film, att man liksom, det var någon som bara drog mattan under fötterna, att liksom världen bara började gunga. Och jag vet att jag upprepade i huvudet, men gud, vad sa hon? vad menar hon? Och så upprepar hon ju då att det inte ser ut som det borde göra. Och hon skulle, hon gick och hon lämnade också rummet, ska jag säga, för att hon skulle stämma av med någon kollega, tror jag. Men då fick vi beskedet då att, eller jag beskedet då att det inte var som det skulle, helt enkelt. Utan hon såg avvikelser på hjärnan på bebisen. Och redan där så blev jag ju liksom, kastades jag in i någon slags tornado av känslor. Och vad hon sa var väl att vi kommer ringa dig, så kommer du få komma in på ytterligare besök och få undersökning av en annan då, någon läkare istället. Så jag fick ta på mig skorna och jackan. Och jag minns att jag varit så här, gråten i halsen, chockad. Och så, jag kände mig så otroligt ensam i detta. För då fick jag liksom ta på mig, lämna, gick där i korridoren själv och ut på parkeringen. Och sen skulle jag då förmedla den här informationen till min sambo som satt i bilen, som inte förstod något. För jag fick ju knappt ut ur några ord vad som hade hänt då. Och det var ju lite synd, tycker jag, nu efterhand, just hur det hanterades, kanske just kring när det var pandemin, att kanske borde någon följt med mig ut eller ringt min sambo då, så han kunde också få en mer information, eller en hysterisk Nicole. Så. Men hur som så fick vi åka hem med detta. Och det var ju så otroligt många frågetecken. Vi förstod ju inte alls. Sen fick vi samtal hyfsat nära inpå, där vi fick ny mötestid. Jag tror det var några dagar efter så vi skulle komma tillbaka. Och där inleddes väl egentligen en otroligt tuff tid, just den här ovissheten som var sen en följeslagare i hela den här processen. Det är något bland det värsta, tror jag, ovissheten i alla olika typer av stunder kring detta. Men då fick vi som sagt vänta tills vi fick tid för att träffa ytterligare läkare som fick kika på detta. Och när vi var inne på Östra igen då, då fick min sambo följa med. Såg ju han, den här läkaren då, samma avvikelser. Och sen följdes det då av en massa tester. Det var MR på magen. Och det var postvattenprov eller prov. Och undersökningar, avstämningar med olika typer av läkare. För det är ju så otroligt svårt, eller hur? Alltså, just när det är ett litet foster i magen. Och vad jag ska säga också är att jag hade ju mitt rutinultraljud inplanerat rätt så sent. Alltså inom ramen fortsatt, men rätt så sent. Så i den här processen blev det att jag gick ju då längre, eller rätt så länge ändå. Från att man hade upptäckt att det var någon liten avvikelse. Men jag fick ett väldigt bra bemötande, eller vi fick ett bra bemötande på Öster som tog hand om oss med bra läkare och så. Och vi hade ju de här testerna då framför oss som vi gjorde och genomförde. Och sen så skulle man ju vänta ytterligare dagar eller så för att det skulle komma till svar. Så att det tog en väldigt lång, det var en väldigt lång stund av ovisshet.
Nicole, får jag fråga där? Jag förstår ju att det här är enormt tungt. Mm. Både det här första ultraljudet som görs, där du lämnas liksom med en oro i kroppen, där du bara i princip får veta att det är en avvikelse. Och inte någon, som du sa, ingen som följer med dig ut eller plockar in din sambo. Här är man ju ganska omtumlad redan där. Och inget telefonnummer som du kan ringa och ställa följdfrågor eller bara prata med. Det finns du inte med dig. Och sen även här när du har gjort alla dessa undersökningar och får åka hem. Och det kan jag ju förstå att du inte kanske kan få besked just där och då. Men där bör man ju ha då ett nummer eller kontaktperson så att man kan få prata om det här som händer. Både för dig och för din partner. Det fanns ingen sån
med. Nej, och jag tror, och det var det lite jag tänker, just att just efterhand så, så är det ju liksom under kritik faktiskt, just hur utlämnad och man som kvinna också måste bära den här. Alltså jag vet att jag efterhand kunde vara, och även idag jag kan tycka att det är så fel att just jag som kvinna ska stå och ta emot detta besked. Vi är ju faktiskt två som väntade barn, och också för min partners skull. Så det är ett väldigt ovärdigt sätt att få ett besked, ett sånt viktigt besked på också. Och att det inte fanns då, som du sa där, liksom ett nummer bara att kunna få, vad var det ni sa egentligen? För jag menar, informationen snurrar ju runt i huvudet på en. Alltså, jag vet att jag kunde sitta och säga, men gud, vad, eller var det så här? De kanske menade något annat. Det kanske inte var riktigt så allvarligt. Alltså, man vänder och vrider på allt i sådana lägen.
Ja, men det gör man ju. Och här måste vi ju ta till oss i vården. Mm. Här måste vi ju bli bättre.
Mm.
Det här kan ju inte ens vara svårt, tänker jag. Att gå igenom alla steg för oss. Hur vi måste bete oss och bemöta er som får de här svaren.
Precis. Nej, men precis. Och absolut, jag menar, pandemin, det är ju ett kapitel i sig, för speciellt inom vården. Och det var ju säkert svårt att hitta rätt. Men det känns ju som att man skulle kunna väldigt enkelt sköta det hela på ett annat sätt. Bara att ta ett sällskap ut till parkeringen till exempel. Eller vi ser att vi behöver, kan vi ta in din partner här, för att vi ser att det är någonting vi behöver informera om någonting här nu, där det är bra om ni båda två är på plats. Det finns ju många, menar jag, alternativ på hur man hade kunnat sköta det hela.
Ja, det finns det. Och för er så är det ju så sårbart i den här oron som ni befinner er i. Så det är ju inte heller, ibland så förstår man ju inte ens att man behöver den hjälpen, utan där måste vi ju förekomma med att ge ett nummer, en kontaktperson eller ett stöd på något sätt dit ni kan höra av er eller få återvända i alla dessa frågor. För det här säger ju, om jag förstår det rätt, Nicole, det här var kanske den allra tuffaste delen, det här första och ett beslut som måste tas utifrån det här.
Precis. Precis.
Jag undrar, det finns ju kuratorer på alla kvinnokliniker. Mm. Var det någon gång som man liksom tänkte tanken att man skulle koppla in det?
Mm.
Koppla in kurator. Jag vet att man gör den liksom när man har mera, en färdig diagnos och det liksom blir dags att diskutera ett eventuellt avbrytande. Men att koppla in det redan under den här väntetiden innan, när man fortfarande är i limbo.
Mm. Precis, och det var ju ingenting som var på tal alls där, utan det var ju först i senare skede jag kom i kontakt med kurator då. Men inte under den här tiden, utan då lämnades man liksom till den här ovissheten och snarare väntan på när vi skulle få svar, när vi skulle få komma tillbaka. De här tiderna passade då såklart när vi skulle göra MR:n eller fostervattenprovet. Och jag tror också att man var ju väldigt försiktig med då. Man ville ju inte säga för mycket innan man hade all information. Men fortfarande perspektivet kring att kanske fånga upp mig eller oss då. Det var liksom inte, fanns inte riktigt med.
Hade ni någon kontakt med er barnmorska i mödravården under den här processen?
Nej. Och nu efterhand, jag menar, jag hade ju en fantastisk barnmorska på barnmorskegruppen här i Göteborg. Men just då så slog det ju inte mig att ens ta kontakt där för att finna stöd, utan man hamnar ju direkt i någon slags chock och det är ju rationella liksom försvinner ju på något sätt, eller lösningsorienterade tänket försvinner, och det är därför det är så viktigt att det egentligen borde finnas kanske då något stöd som fångar upp då.
Ja, något system som kickar in liksom
per automatik. Ja. Precis. Nej, men så det fanns inte det, utan det var just det här, jag kom dit, gjorde prover, åkte hem och sen så var det provtagning nästa då. Och så åkte vi hem och så var det att vänta. Och så satt man ju med Google då, såklart.
Mm.
Ja, så är det ju.
Som vi gör.
Ja, men som vi gör, som vi alla gör.
Ja.
Precis, och satt och vände och vred och så. Så att,
Och det kanske är bra många gånger, fast det är ju inte riktigt det stödet som ni behöver. Så att det stödet hade jag ju önskat hade gått ut till både kurator, Aurora-mottagning, till barnmorskan dit går på mödravården, barnmorskemottagningen, så att någon kan fånga upp dig, er, i det här.
Det hade ju definitivt gjort skillnad, kan jag ju säga nu så här i efterhand, att redan där blivit fångats upp och absolut.
Men det är därför det här avsnittet också är så viktigt. Det är för att vi ska ta lärdom, vi ska bli bättre och också lyfta det här när det värsta, när det svåraste händer. Hur vänner nära vården kan stötta.
Precis.
Och hur också, om man orkar och kan ställa krav själv.
Precis. Och jag tror, precis, och det kanske vi kommer in mer på längre fram här, men jag tror det finns otroligt mycket man kan göra mer. Sen så är det ju också svårt. För det är en svår, tuff situation. Och jag tror att innan man är där så är man ju inte ens speciellt intresserad av informationen eller den här bryggan som ska byggas, som man säger, när sånt här händer. Men desto viktigare är det att det finns någon typ av system som bara kickar in, som är solklart vad som, ja men en process då. Men sen som sagt, som jag sa innan där också, så när de här, när vi var på Drottning Silvia, så gjorde MR-en, eller när jag då fick träffa läkaren för fostervattenprov, eller när de var in, kikade på ultraljud flertal gånger och gjorde om det då, så fick jag ju ett väldigt bra bemötande fortfarande på plats, om man säger. Till skillnad från vad jag kanske kände då, när jag var själv då på rutinultraljudet, så kände jag att jag ändå verkligen fick bli bra och väl omhändertagen på följande undersökningar. Så att, ja.
Men det är ju hemma i de stunder där man är i sin miljö och ensam med de här tankarna. Det är ju där man behöver som mest stöd.
Ja.
Du går ju ändå med den här, med det här livet
i
magen. Med allt vad det betyder.
Och jag tror också att det är så otroligt viktigt också, som i och med att om man nu då är om man nu då är och lever med sin partner, alltså det är ju en gemensam upplevelse, men det är också två helt olika upplevelser. Och där tror jag också det har varit viktigt kanske att man fångar upp även partnern. För att man har ju olika upplevelser i detta som kvinna då, när man bär på barnet, så är det ju så otroligt intensivt på ett sätt, i och med att, ja men i alla de här samtalen, undersökningarna, så ligger ju då, ja men där inne låg ju Louis och sparkade och levde loppan. Alltså han var ju så otroligt levande. Och jag vet att jag minns att när vi gjorde den här MR:en då på magen, och så det tar ju, man ligger ju i den här tuben, ni vet. Och så en halvtimme eller 40 minuter eller vad det tog, och så spelar de någon Dancing Queen eller någonting. Och jag vet att jag nästan skrattade, för att jag var så här, det här är så surrealistiskt, alltså från att jag skulle ju bara gå hem nu med en liten bild på min bebis från rutinultraljudet. Och så ligger jag här och... Ja, alltså det blev liksom så... Ah, jag kunde nästan... Alltså det var ju... Man visste inte om man skulle skratta eller gråta ibland. Utan, men i allt detta så har man ju som sagt som partner och som kvinna då, så blir det ju väldigt två olika typer av tuffa upplevelser. Och där tror jag också det hade varit bra då med stöd för att fånga upp. Som partner är det också tufft att stå bredvid och inte känna allting och förstå, till exempel,
och kunna, och att
och inte få något fokus,
ett stöd. Nej, precis. Ja. Och sen kunna vara ett stöd för dig också. Det här är ju otroligt viktigt för er båda, att få de rätta kontakterna och rätta stöd.
Och sen var det ju det här också när man just när man ska ta in de här provsvaren, och så slutligen då så hade vi ju ett möte då med flertal läkare. Och där hade de ju förberett oss också lite då, att försök att skriva ner lite frågeställningar för att så ni är förberedda. Och så skulle de presentera då hur prognosen såg ut och så vidare. Och jag minns att jag så här jag tänkte att jag var, kan jag, nu låter ju det här hemskt så, men jag minns att jag då i detta tänkte att så här, tänk om hans hjärta bara kunde sluta slå av sig självt så jag slapp att ta något beslut. Och det kanske låter egoistiskt i någons öron, jag vet inte, men just då så var det som panik i att behöva bära ett beslut, för det går ju någonstans emot varje mammas cell, eller hur? Att avsluta något som man har, ett liv som man har inom sig. Så jag tyckte det var otroligt svårt att, hur ska jag resonera kring huruvida vi ska fortsätta eller inte? Och det var ju omöjligt. Men sen fick vi ju då uppgifter, hur prognosen då såg ut, att det var så, den var så dålig. Han hade den här missbildningen då i en pytteliten missbildning i hjärnan som gjorde så otroligt stor effekt, så att det var så dålig prognos då, så att vi tog beslutet att avbryta graviditeten. Och jag minns att jag fick tänka så här, ja, men vad kan jag leva med och vad kan jag inte leva med? För man blir ju så otroligt desperat. Jag vet att jag tänkte att men det kanske går. Och om vi bara, det gör inte så mycket. Det kanske går ändå. Eller, alltså, vänd och vred på allt i.
Man börjar förhandla.
Ja, otroligt, otroligt mycket alltså. Man blir helt tappad i sig själv. Men till slut så vet jag att jag resonerar ju så. Men vad kan jag leva med och kan jag inte leva med? Och då kände jag det liksom att, då var detta rätt beslut.
Nicole, får jag fråga? Mm. Var ni eniga, du och din partner, i det beslutet?
Ja, det var vi. Det var vi. Så att, och det var ju gott att vi var det, tänker jag. Det hade väl varit ännu, det var liksom inget frågetecken egentligen, eller så. Utan det var bara det här att få med känslan och själva liksom att ta beslutet.
Tog ni beslutet i samband med det här mötet med läkare? Eller var det så att ni behövde fundera ytterligare?
Ja, vi fick fundera ytterligare. För vi var där med dem och de ringde en specialist. Och, ja, det var väldigt, de verkligen var närvarande, tog sin tid och hjälpte oss. Men också väldigt tydliga att de får inte ta ett beslut. De kan inte säga vad vi ska göra. För jag vet att jag sa det, jag bara, kan inte bara säga vad som är rätt? Eller så. Men jag förstår ju också efterhand att det får de ju inte göra på det sättet. Men som sagt, i efterhand så var det ju egentligen inte ett rent kliniskt sätt, ett svårt beslut att ta, om vi säger så. Utan det var ju det här känslomässiga. Och som sagt, jag sitter med där på det här samtalet och Louie, han sparkar och rör sig. Alltså det är ju så otroligt tufft det. Just då.
Mm.
Men vi fick tid och åka hem och fundera.
Ja, fick ni den tiden till beslut som ni behövde? Och stöd under den tiden i alla fall?
Ja, precis. Nej, men det fick vi. Sen var det ju så också innan där, den veckan också, vi hade det mötet, så fick vi också träffa kurator där för att prata kring, i och med att vi passerade vecka 22 så måste vi skicka in en sån här ansökan då kring sent, eller för att avbryta graviditeten. Vilket också var lite, ja, precis, exakt. Mm. Och det var ju också lite surrealistiskt, för då hade ju man inte ens, jag minns att jag var nästan lite irriterad, för jag hade ju inte ens öppnat upp för att avbryta graviditeten, utan man höll ju på det här i det här lilla halmstrået och hoppet att vi skulle få bra resultat ändå. Vi skulle vara den där en på miljonen som fick, det har visat fel. Det är ingen fara, det kommer bli bra. Och när vi då skulle sitta istället då med dem och skicka in en ansökan och prata kring att avbryta. Så jag tyckte det var väldigt frustrerande faktiskt. Mm. För då var man ju inte där i det hela. Jo, väldigt konstig sak att göra. Vilket sen förstår jag att det måste göras. Men allting var ju väldigt, väldigt konstigt.
Ja, konstigt och märkligt. Och det är ju som att förflytta sig någon helt annanstans. Liksom. Ja, utanför verkligheten. Det är som man absolut inte vill vara med om.
Mm.
Men hur går det sen, Nicole? Vad händer?
Jo, sen då så tar vi då beslutet som sagt, så träffar vi dem där igen. Och då minns jag också att, så här, att det var ytterligare en fas eller en dimension i hela. Att då kände jag att okej, nu har vi tagit det här beslutet. Men nu vill jag bara att, nu får ni bara då plocka ut honom. Ni får ta ett kejsarsnitt och så får det vara färdigt. Eller så, för att jag vill inte gå igenom alltså förlossning och hela den här biten som skulle höra till. Men vi fick ju då, blev ju då inbokade på själva, för att göra det här avbrytandet då. Och då var det ju inte, så, det är ju inte så att man bara får komma in och så gör de ett kejsarsnitt, utan då får man ju göra det här avbrytandet, vilket innebär att vi fick komma in där på en lördag. Där fick jag ta ett piller då, som säger då ska stanna av, man säger då stanna av graviditeten. Och sen så var vi inbokade på måndag morgon för att komma in till Östra då, för själva förlossning, om vi ska säga. Och där var väl också, skulle jag väl säga, det är många som är värsta tillfällen, men det var en sån otroligt jobbig stund att ha det här pillret, att liksom dra ur pluggen på något sätt. Den hade jag väldigt tufft även efteråt i bearbetningen att hantera, att jag liksom hade, jag kände en otrolig skuld efterhand nämligen, känslomässigt, just att jag hade, att jag tog det där pillret, att jag liksom avslutade hans liv på något sätt. Även om jag intellektuellt förstod det, så hade jag jättetufft att hantera det efterhand. Men det var det vi fick, jag tog det här pillret och sen då så skulle man ju vänta då hemma då lördag, söndag till måndagen. Och den väntan var ju inte, den var inte rolig. Den var riktigt tuff.
Hur kunde du fylla de dagarna?
Gud, jag minns knappt. Jag vet att jag hade sån fruktansvärd ångest och panikångestattacker och mådde jättedåligt. Samtidigt så gick ju också bara tiden. Så att, jag menar, skulle försöka äta, skulle försöka bara ta sig igenom dagarna. Jag tror att jag också, ja, men jag var ute och promenera, prata med vänner. Jag tror jag var i sån chock också. Allting gick ju väldigt långsamt men också väldigt fort. Så jag tror att å ena sidan så var det så otroligt mycket känslor, och samtidigt så stängde jag också av så otroligt mycket. Och det blev väldigt kliniskt allting. Men jag tror att det blev för mycket att hantera just de här dagarna. Så jag tror jag stängde av på något sätt. Och bara någon slags, jag var nog i någon slags limbo bara. Men jag minns att jag hade någon sån viktig, jag vet, jag satt på badrumsgolvet och bara, jag var så ledsen och utom mig. Och jag bara, och så vet jag att jag bara så där ut i luften liksom, så här, förlåt. För jag var så ledsen för hans skull och vad jag var tvungen att göra liksom. Men så det var väldigt emotionellt. Och också det här att när ska vara sista gången jag känner honom. Och jag vet ju när det var då på söndag.
Mm. Ja, vad tufft. Mm. Och man förstår ju verkligen också det här när du säger att man stänger av vissa stunder på dagen. Mm. För det blir ju övermäktigt. Och det är ju, alltså, det är ju så vi funkar, de flesta av oss. Det är ju helt normalt.
Ja, precis. Ja, men det är väl en överlevnads, ja, en strategi vi har, både i det medvetna och undermedvetna, som vi gör. Och jag tror att det är ju så, det är ju alldeles övermäktigt att ens befinna sig i den utdragna processen. Men måndagen kom ju, måndag morgon kom till slut. Och då kände jag ju inte att han rörde sig, utan då var han ju stilla liksom. Så söndag till måndag där så hade han ju slutat då att röra sig. Och då tror jag också att när vi skulle åka in där tidigt 6 på morgonen, så då var jag nog, ja, men jag var rätt frånkopplad måste jag säga. Det var ju väldigt mörkt bara, känner jag. Men vi åkte in då och då var vi ju på Östra. Fick jättefint bemötande av två tjejer där. Och jag vet att de informerade lite då liksom hur det här med smärtlindring och det gick till och Jag vet också att jag var så omtöcknad så att jag minns inte riktigt. Kunde inte heller riktigt ta till mig allting. Utan man var bara, jag tror det var lite så här, ja, men man bara gör. Så man är på autopilot på något sätt. Ja. Jag hade ju läst lite grann. Jag hade ju, vilket jag ändå är tacksam för. Jag hade ju kommit över, nu minns jag inte vem det var. Men det var någon blogginlägg om någon liknande upplevelse. Så att, och då hade jag fångat upp det här att... Jag menar att det finns ett lite då som förväntan vad som kommer ske, hur det går till och så, men också att se till att träffa din bebis efteråt. Och det är jag väldigt glad för idag, för jag tror att hade jag inte sett det eller hört eller så, vetat att det ens fanns en möjlighet till det, så hade jag missat den chansen, vilket i efterhand har varit så otroligt viktigt.
Men var det ingen liksom i vården där i avbrytandet som föreslog det? Eller när vi kom frågade in, om ni ville?
Precis, och då är det ju det här, när vi kom in då där till Östra, så informerade de ju då hur dagen kommer vara och så vidare. Och då frågade de om detta. Men jag tror att hade inte jag och min partner då pratat om detta innan, så tror jag inte att vi hade... Jag vet inte om vi hade tagit det beslutet då. För jag tror inte jag hade varit mentalt redo att ta in information och ta beslut just då. För jag var så avstängd. Men jag vet att de frågade kring hur vi vill ha det. Och jag vet att de frågade även om fotavtryck och handavtryck. Och som där är ett exempel. Där sa jag ju nej, nej. Men i efterhand hade jag absolut önskat att jag hade sagt ja till det. Men just där och då ville jag nog bara så här. Jag var liksom inte riktigt närvarande. Men de tog absolut upp det då. Det gjorde de när vi kom in och frågade hur vi ville ha det.
Det är ju jätteviktigt att vi lyssnar på era önskemål.
Ja.
Men som den barnmorska som har varit med på såna här stilla födslar. Som är för mig vilken födsel som helst. För det finns en eller två föräldrar eller kanske fler ibland med i det här. Så är det ju väldigt viktigt att vi frågar om och om igen. Och vi rekommenderar ju alltid att faktiskt ha bebisen hos sig från början. Och så länge som ni bara vill ha. Och att vi frågar om och om igen. Det var så, det är sån chock för alla föräldrar att vara i den här fasansfulla upplevelsen som man är i. Det blir ju surrealistiskt och där måste vi finnas. Jag pratar återigen om det här stödet och kanske fråga om igen om de här som du ser idag, Nicole, att det hade kanske varit värdefullt att vara längre med bebis, att få... Kanske det här lilla hårtussen, det handavtrycket. Det här vet vi många, inte bara du Nicole, säger i efterförloppet. Jag hade önskat att jag ändå hade gjort det här. Men i chocken, i sorgen som kanske inte har börjat ännu, men i det här chocktillståndet så tror jag att där måste vi jobba som proffs och... ställa frågan om och om igen. Och när man kanske inte från början vill ha bebisen hos sig, då kan jag som barnmorska hålla i bebisen. För att visa att det här faktiskt, det är ett litet barn. Det är en stilla födsel, det är en födsel, vad man kallar det. Och det är ett barn. Och det här är så viktigt att ni får ta med er det finaste av. Ni som ska leva med det.
Absolut. Jag tror det är, precis som du säger, otroligt värdefullt. Jag tror i min upplevelse där så var det väl lite bristande i det sen också under den dagen då. Jag tror det var lite personalbrist på plats tyvärr. Och så också. Men det är som du säger, alltså otroligt viktigt. Otroligt att återkomma med frågorna. För jag tror också när man befinner sig där, som du säger, så är man ju så, det är så surrealistiskt, man är chock, man är och fysiskt helt utmattad. Och man vet inte vad man har rätt till. Vad kan man göra? Får man lov att får jag ha honom längre hos mig? Alltså man vet ju inte. Och jag tror att man är så skör i den stunden så att man inte heller hittar frågorna liksom, som är viktiga. Och man vet inte i stunden vad som kommer vara värdefullt längre fram. För just i stunden kanske man bara, som du säger, kanske inte ens vågar hålla sin bebis. Medan i efterhand är det kanske en jätteviktig pusselbit i läkande, i den läkande processen. Så att där har ju ni verkligen ett jätteviktigt jobb, tänker jag.
Och här ska tiden inte ha betydelse.
Nej.
Och möjligheterna ska vara oändliga.
Mm.
Att ni får ta det i den tid som ni behöver.
Mm.
Om det är så att hålla bebisen efter en stund. Och varför jag säger att jag brukar hålla bebisar, för det är ju ibland så att man inte själv vill från början.
Mm.
Men att man måste närma sig bebis på sitt sätt. Och ibland så får det ta lite tid och att det är långsamt. Istället för att man bara lägger ner bebisen bredvid sig eller tar ut den till ett annat rum.
Mm.
Självklart ska vi göra det om det är era önskemål. Men det måste finnas flera olika alternativ här. Och där vi med stöd och värme kan vara till hjälp och så att ni får med det här vackra, fina minnet som det faktiskt är de allra flesta gånger.
Mm.
Era barn.
Mm. Ja, och jag tänker på när jag då födde fram Louis, så tog det ju nästan 11 timmar från att vi kom in då på Östra. Så att när det väl, och så som jag sa där, det var lite personalskifte, vi hamnade i något skiftbyte och så. Så att precis där i slutet då så var det ju rätt så tufft, eller det var väldigt tufft. Det är ju inte som, man har ju ingen ljus målbild direkt, utan till slut är det ju att man ska hantera den här smärtan, men man har ju mentalt väldigt, man har inget ljus att jobba kring, utan till slut var det ju mer bara att nu får han komma bara för att nu orkar jag inte mer att hantera smärtan liksom. Men där vet jag, det hade jag väl lite otur då, sen hamnade i någon slags skifte där, för då vet jag att jag skulle få påfyll av med min bedövning då. Och så var det, då fanns inte personal på plats, och då var jag och min partner själva i rummet och fick ta den här sista timman, halvtimman själva. Och jag vet att jättetufft för honom också, för han visste inte vad han skulle göra eller så. Och till slut då så fick vi komma till, eller då att det kom en som skulle hjälpa oss. Och då var det liksom dags, och då kom han i samband med det. Så att allt, det var väldigt så här tumult liksom, eller så. Och väldigt ensam just i den jobbigaste biten, så var vi ju väldigt, väldigt ensamma liksom. Och sen också då när han väl kom ut då, så var det ju också den här som jag kan tycka idag också, man kanske, jag vet ju inte, det finns ju säkert anledningar till det som inte jag kanske vet eller förstår. Men jag vet att när han kom då, så fick ju inte jag upp honom på bröstet, utan då tog sig han iväg direkt liksom. Och så fick ju jag, ja men då blev vi ensamma med oss själva istället. Och sen in på rummet, och då fick vi ju vänta där, och så kom de ju sen in med honom då. Men jag vet att just den här, den stunden också var ju så otroligt brutal. Att så här, även om han föll stilla, att inte få upp honom på bröstet. Alltså, den var också väldigt tuff alltså.
Vet du anledning till det?
Nej, jag vet inte det.
För mig låter det jättekonstigt.
Ja, nej. Jag tänkte att ni kanske visste något. Men nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om det var just för att det var ju så att jag skulle ju få ytterligare bedövning då egentligen. Så att det blev ju säkert för den här barnmorskan också väldigt... jag vet inte.
Nej, det är möjligt att det är olika rutiner, men där tänker jag att där har vi en, två personer att ta hänsyn till, och det är er.
Det
finns inget annat, och det finns ingenting som heter vänta på att få mer bedövning eller att inte få bebisen till bröstet direkt om man önskar.
Nej.
Eller ta ut bebisen till någonting annat.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du säger också att ni två blir ensamma på rummet.
Mm. Och sen då så kommer ju de in då med lilla Louis. Och det var ju det var ju liksom hjärtskärande, men också otroligt fint. Alltså det är märkligt liksom att två så stora känslor kan vara på samma plats samtidigt. Så det är svårt att sätta ord på det, men att bara få känna hans tyngd, bära, känna samtidigt som också så otroligt mörkt liksom, i och med att han är stilla då. Så att det är, ja, som sagt, två ytterligheter på samma gång.
Och han är ju er.
Mm. Mm.
Ni har ju varit med om honom.
Mm. Nej, men precis.
Mm.
Och jag tror ju också, eller jag vet ju att det jag sa innan, att jag tänkte innan, alltså veckan där inpå då, att jag sa det här att men jag ville att de skulle, ni får göra kejsarsnitt och bara plocka ut honom och liksom så, för jag klarar inte av det här. Så kan jag ju nu efterhand säga att det är så otroligt värdefullt att ha gjort den här hemska, jobbiga processen. Men det gjorde ju också det gjorde det desto lättare att validera kring, ja, men det här har hänt. Jag tror att det har varit väldigt svårt att greppa annars.
Mm.
Och också, nu finns det säkert de som väljer att inte träffa sina bebisar, så att man får göra det som känns rätt för sig såklart. Men för min del så har det varit otroligt viktigt i läkningsprocessen att ha hållit, burit, att förankra liksom att, ja, men det här är ju, han levde i mig, han finns, alltså hela den här, för att hantera den här chocken som sen ska lägga sig och bli till en bearbetning då.
Och jag tänker också, för att inte skapa sig någon märklig fantasibild. Precis. Av hur ens barn ser ut om man inte har sett, utan bara föder fram ett stilla barn som sen bärs ut, så kan ju gärna ibland liksom spela oss lite spratt och börja fantisera ihop saker.
Mm.
Så att det är värdefullt liksom att få se precis det du beskriver, att ja, det är ett litet barn, det är helt stilla, men det ser ändå ut som ett litet barn.
Mm. Nej, men precis. Precis. Precis.
Och jag som har varit med om några som har då haft dödfödda barn eller barn med avvikelse, om man har gjort avbrytande. Mm. Där är ju reaktionen alltid men till 90% och kanske över det, att kejsarsnitt är första utvägen för att bli av med det här barnet och kunna gå vidare. Och där möter väl du många också, Rebecca har gjort i vården, där vi, våra rekommendationer verkligen är en vaginal födsel.
Mm.
För nu vet du ju efterhand hur värdefullt det ändå var med det här. Och det är ju det vi försöker att förmedla. Mm. Vi förstår ju att du är och din partner är i chock när man säger ta bort det, gör ett kejsarsnitt, låt det gå fort. Men för framtiden, för bearbetningen, så vet vi av forskning att det kanske inte är det bästa. Nu pratar vi inte för alla, men för de allra flesta. Mm.
Precis. Ja, men verkligen. Och jag är så tacksam för att det var ju en barnmorskare som just som ni säger nu, som var så tydlig med just detta till mig. Och jag är så tacksam för det idag, att man inte liksom, att man verkligen var tydlig och stod fast vid det på något sätt. För jag tror det hade sett så otroligt annorlunda ut om det inte blev som det blev ändå. Så att även om det var värsta upplevelsen någonsin att behöva genomgå, så är det ju också en av de finaste stunderna också, att jag fick ju faktiskt träffa min förstfödda son. Eller hur? Alltså, och som jag alltid kommer bära med mig. Alltså, så att det är så otroligt viktig stund.
Hur länge hade ni Louis hos er och hur länge var ni kvar på sjukhuset?
Jag minns inte. Jag har ingen tidsuppfattning. Alltså, jag var ju väldigt slut också efter de här 11 timmarna där. Mm. Och i chock, som sagt. Jag vill säga att vi hade honom där några timmar, men jag minns inte exakt faktiskt. Jag vet inte. Men jag vet att vi åkte ju hem samma kväll.
Mm.
Vet jag ju. Och jag minns att det var, ja, men det här att okej, nu säger vi hej då. Och vi hade ju pratat innan om att vi ville ha ett sätt, alltså att vi ville kremera honom och ta hand om honom själva då, för det kan man ju få välja om man får hjälp eller inte med det. Men jag minns att det var också så surrealistiskt att okej, nu ska vi gå. Vi ska lämna Östra liksom utan bebis. Det var ju så fel. Det var så många fel bara med den dagen. Jag vet att vi kom hem och att vi sov hemma hos min mamma då. Som bodde i stan då. Men jag vet att, alltså, jag var så chockad när jag kom hem också. Alltså, jag var ju så smärtpåverkad också. Och så. Så jag var väldigt så omtöcknad. Alltså. Men jag vet att det var det här att lämna, alltså Östra, det var ju utan bebis. Det var också en sån.
Fick ni möjlighet eller frågan om att åka tillbaks och träffa Louis återigen?
Nej.
Om ni hade velat?
Nej, det fick vi inte, vad jag kan minnas. Och det gjorde vi inte heller då. Utan då var det ju, nej, utan sen var det ju nog att jag fick ju kontakta, ja, men det var väl sen då också när kurator kom i kontakt med oss, eller med mig. Och vad heter det, sjukhuskyrkan där fick vi en bra kontakt på. Men nej, utan vi åkte ju hem liksom och ja, skulle ju invänta nästa steg på något sätt. Men det var också en process i sig. För det var ju också det här, okej, ens kropp, jag menar mjölkproduktionen, som den sätter ju igång. Hanterar det. Det var otroligt mentalt tufft alltså. Även där efteråt då. Som jag kanske inte heller var riktigt förberedd på. Jag vet, de hade ju sagt det då liksom, att det här kommer ske. Och man just får en papper med mig då, hur man kan, du vet, med, eller ni vet, med, ja, men Alvedon hit och dit, och om man vill, vad man ska ha riktlinjer, hur man ska sköta det för att inte stimulera ytterligare och så. Men det var ju så otroligt att gå där hemma med tom mage då och mjölkproduktion och ingen bebis. Alltså det var så många slag i ansiktet om och om igen. Alltså dagarna som gick, det blev liksom, ja, det var uppförsbacke kan man säga.
Och dessutom så råkade du ut för en komplikation.
Ja, precis. Så att när han kom, du, så kom ju moderkakan och allting såg bra ut. Men sen då så har man de här efterblödningarna. Och jag blödde rätt så mycket då. Men och så är det ju vanligt då, hör man ju, att ja, men det är inte så ovanligt, utan det kan vara så. Men sen så blev det ju väldigt mycket. Så jag var faktiskt inne 3 gånger på lynakuten här i Göteborg. Men och en gång då så, jo, men så såg de ju då att det var det ju någon slemhinna eller någonting som var kvar som låg där och störde. Därför så läkte det inte riktigt då, utan det fortsatte blöda då. Så jag var in och ut där, och det tog väl ungefär 3 veckors tid tror jag, så blev det liksom inte bättre. Så till slut då så blev jag ju inlagd, för då hade jag så dåliga värden också, så då blev jag inlagd med dropp och så, och då fick jag ju göra en skrapning då också. Men det gjorde ju också att när man är så himla svag mentalt, så var ju kroppen också helt sänkt. Så att, och jag ska, just det var faktiskt så här också, innan jag fick själva skrapningen så fick jag faktiskt blev jag hemskickad med cytotäcke och göra en sån variant hemma också.
Mm. Det vi kallar för medicinsk behandling för att dra ihop livmodern.
Mm. Så det var ju rätt tufft, för man är ju inte jättestark och pepp på något sånt. När man har liksom gått igenom det man har. Men jag vet att jag ville bara liksom bli normal igen på något sätt. Men efter den här då, jag blev inlagd och fick den här skrapningen, så återhämtade jag mig fysiskt väldigt snabbt ändå. Men det blev en väldigt utdragen process också.
Mm. Hur såg det psykologiska stödet ut efteråt?
Jo, men jag hade ju då, jag fick kontakt med en kurator där via Östra. Så hade vi via digitala träffar. Men hon var ju jättetrevlig och duktig och såg på sitt. Men jag minns att jag tyckte att det var... Det är ju så här, jag jobbar också då med ledarskap, mental träning. Så jag är ju rätt duktig tycker jag då på att så här se intellektuellt, förstå hur saker och ting går till, hur man behöver tänka, hantera sina tankar och så vidare. Så jag hade ju lite svårt att ge mig in i känslan, utan jag stannade ju mycket kvar i det här intellektuella. Jag tror också mycket för att jag var i den här chocken då och satte bort känslorna. Så när jag satt och pratade med henne så tyckte hon att jag hade kommit väldigt långt i min liksom processen, för jag förstod ju allting. Sådär, jag tror att det här inte är jätteovanligt. Nej, men alltså, nej.
Så, känner du igen?
Ja, precis. Så jag var ju väldigt så här medveten och så att det var ju inte så många sådana samtal. Sen vet jag till slut också, jag ställde in samtalen till slut. För att jag kände ju att jag tyckte det var ju jobbigt det här att känna. Så.
Mm.
Så att till slut så var det inte så mycket med det, utan jag liksom fejdade ut henne där på något sätt tror jag. Och försökte väl bara hantera det på egen hand på något vänster. Sen var det ju såklart till en början, jag menar, vissa dagar låg man ju på köksgolvet och bara var helt utom sig. Kändes som att man skulle drunkna. Och det kändes ju liksom som att, och det kan det ju fortfarande göra, alltså det är ju en del av en som är liksom. Det är som att man saknar en arm. Nej, men alltså det är en del av en som är borta. Och att ta in det i det här första stadiet var ju otroligt tufft och svårt. Men sen dagarna gick liksom. Och det känns ju som att man aldrig skulle kunna ta sig ur det här svarta hålet liksom. Och sen var det ju det här också, vi skulle ju planera vår begravningsceremoni som vi hade bestämt att vi skulle ha. Och det var ju också det som jag sa det till er, att det var ju också de här smärtsamma stunderna, att man skulle ju planera att få komma hem med sin första bebis. Alla de här första gångstunderna, så ska man istället planera en begravning. Mm. Hur gör man det? För sitt barn. Alltså det är ju det är så orimligt att ens ta i orden i munnen, speciellt just då. Men
det ingår inte i livsplanen, nej, som man gör precis för sig själv. Liksom.
Nej, när det inte blir som man har tänkt sig.
Mm.
Men vi hade bestämt att vi, min sambos föräldrar då, de hade ju har ett sommarställe vid havet. Och där hade vi bestämt att men, vi vill sprida hans aska där då. Så vi gjorde vi åkte då och hämtade urnan den dagen. Och sen var det vår närmaste familj som var med. Och solen sken, blå himmel. Det var jättefint väder. Vi drack champagne och löjronspizza. För det skulle vi egentligen gjort när han kom då. Ja. Nej, men det hade vi bestämt nämligen att så här, det skulle vi göra när han kom. Så då hade vi sagt det. Och bara, åh, nej, vi måste ha med det. Så vi gjorde det där. Och dagen i sig var ju brutal. Brutal. Att liksom hämta ut den här urnan. Och jag minns att jag höll urnan och så här, kände hans vikt. Och så tänkte jag tillbaka på när jag höll honom senast och kände hans vikt. Och, men dagen fylld med sån ångest. Och till och från var jag nog med. Alltså idag. Men det var som att jag var vaggad av min familj. Alltså på något sätt. Jag kunde bara vara. Och de skötte på snacket. Umgänge. Alltså, och det skrattades och det gräts. Och det var jättevackert. Samt som det var jättetungt. Men det blev en så otroligt färgglad, fin dag. Och framförallt se tillbaka på. Och jag är så glad att vi i den här mörka perioden, för det blir ju månader av mörker, så är det så fint att titta tillbaka på de bilderna från den dagen och minnas liksom ändå med ljus.
Ja, vilket otroligt viktigt och vackert minne.
Nej, men det blev väldigt fint faktiskt.
Och här från här så måste man ju, då kommer man ju in i nästa fas sen. Så man kanske inte, det går ju inte innan man har fått sagt det där förfärliga farvälet på något sätt. Utan man får vänta och ta det stegvis och ta det i sin takt. Men det är ju dags för liksom sorgarbete sen. Vi måste ju gå in i den jobbiga processen också. Och det vill man ju gärna skjuta på så länge det går. Till slut går det ju inte längre. Hur funkar det för dig, Nicole?
Jo, nej men, så jag sköt på det. Ja. Nej men, jag tyckte nog att jag bearbetade mycket. Men jag sköt på det. Jag var så himla trött. Jag var så trött mentalt, fysiskt på att vara trött och ledsen. För det gjorde för ont att ta i, som sagt. Jag hade ofta, alltså, tidigare då, så jag har yogat och mediterat mycket och så. Men jag minns att jag kunde liksom inte ens lägga mig ner på mattan för att i tystnad med mig själv. För då bara kom den här kraften som bara drog mig ner under vattenytan. Det var så smärtsamt och det var så, det gick liksom inte. Så att jag började undvika allt sånt som gjorde att jag kunde känna det då. För det var för jobbigt helt enkelt. Så att jag sköt på det. Jag var ju sjukskriven delvis. Men jag jobbade också delvis. Och jag ville bara vara, jag ville bara känna mig normal igen. Och hantera de här vågorna liksom som kommer i sorgarbete, för det är, jag gillar att se det på det sättet att alltså sorg är ju liksom, men först kommer det stora vågor som bara sänker en, sen blir de ju tidsvis mindre, sen kan det skvalpa upp igen, men sen så kan det lugna sig igen, men de blir liksom mindre och mer hanterbara med tiden. Men just till en början där så är det ju väldigt intensivt. Och då är den här känslan att man ska drunkna så närvarande. Och som sagt, vad jag gjorde var att jag höll ju mig långt därifrån då istället. Men det som, hur som resulterade ju då i att nästan ett halvår, vad blir det nu? Men nästan mer än ett halvår efter då så får jag söka hjälp hos vårdcentralen. För jag får sån nackspärr, huvudvärk. Sov, kunde inte liksom hålla mig vaken, klarade inte av ljud, ljus. kunde inte jobba liksom. Och det var mitt fokus, att jag måste kunna jobba. Så jag vill ju ha hjälp, för att det tror jag också är rätt klassiskt då. Det är något fel här. Jag behöver hjälp så jag kan liksom fungera och jobba.
Så jag kan springa vidare ut.
Exakt. Så jag hade ju inte en tanke att det skulle ha med sorgbearbetningen att göra. Alls, utan det var liksom så. Men då blev jag ju sjukskriven för utmattningssyndrom då. Och då kom jag också i kontakt med en privat psykolog som fångade upp mig. Och som var väldigt tydlig. Men du har ju inte bearbetat det här. Jo. Jag är färdig med det. Det behöver inte ta i. Så, nu är det här jag vill hjälpa med. Men nej, så att hon, då gjorde vi en ordentlig så, alltså traumabearbetning. Gick igenom allting och kort sagt egentligen gick igenom hela processen med känslorna påkopplade. Jag hade liksom inte gjort det. Det var så mycket i chock och stängde av. Vilket gjorde att jag inte hade bearbetat. Och det var otroligt tuffa metoder att gå tillbaka och uppleva allting igen, om man säger, med känslorna på. Men så himla värdefullt. Så jag är så ändligt tacksam för henne och hennes hjälp. För det var mycket som inte var gjort som behövde göras.
Hon kunde avmaskera dig.
Ja, precis. Nej, men precis. Och också sätta fingret på mycket, som jag sa tidigare här, liksom att jag kände ju en slags skuld och skam över att jag då som mamma avslutade hans liv, och att kunna liksom koppla ihop det intellektuella beslutet med det känslosamma, att jag gjorde det som var bäst för Louis för att jag är hans mamma, till exempel. Lite sådana formuleringar som inte gick att lösa och hitta på egen hand. Så att det var väldigt hjälpsamt. Och just också då, ja, som jag kan se här efterhand, vikten av att få rätt stöd från början, från start. Och kanske uppföljning, tänker jag. Hur viktig den är.
Absolut, den är nödvändig.
Och att någon som kanske ser att du börjar liksom springa runt, snappa runt och plocka bort det här lugnet för att du inte vill känna efter. Att någon annan som kanske ser det, en partner, en anhörig eller en kurator, kan dra i handbromsen när inte du kan det själv.
Precis.
För man ser ju inte det själv medan man håller på, att det är en försvarsmekanism, utan man tror att det här är bra. Det här funkar ju.
Det med, eller hur? Precis. Ja. Och jag som också jobbar med det här, lite med att verkligen ha så, med reflektera mycket och så. Men sen ska jag ju säga att min expertis är ju inte att coacha mig själv, utan det är ju att hjälpa andra. Och det blir ju väldigt tydligt.
Men jag tror inte man kan coacha.
Nej, jag tror inte heller. Så är det ju. Precis, så är det. Absolut. Det,
vi har alldeles för mycket inre försvar.
Sen tror jag också, jag tänkte på det du sa där med just med anhöriga och det här. Och det är ju också en sån, vad ligger ansvaret? Det är ju jättesvårt att vara anhörig till någon som går igenom något sånt här. För det är ju också mycket av, det beror ju på vad man själv delar med sig av också. Det är ju svårt att veta, vad är det? Jag vet inte, jag minns att det kunde också vara så här. Jag pratar. Jag hade ett otroligt fint och bra nätverk. Alltså min familj. Jag hade en mur av vänner som var där. Allt från att laga mat till checka in. Och, otroligt. Otroliga, verkligen. Men ändå just den här svårigheten i att veta hur ska man närma sig i de olika faserna. I den mest kritiska fasen när man oftast, då vill man ju oftast inte störa någon som går igenom en sorg, eller hur? Det är ju väldigt vanligt att medan personer som går igenom något kan ju plötsligt bli väldigt ensamt. Telefonen är tyst. Och som för min del vet jag att många kunde så här säga att, och jag vet att man menar väl nu alltså, men jag vet att jag också kunde bli så ibland provocerad av den här, att få höra att det låter ändå som att du håller ihop det, du låter så stark. Och det, man ville bara skrika, men jag vill inte vara stark. Jag gör ju det här för jag måste. Och det hade du också gjort. Alltså, man gör det man måste. Men jag vill inte vara stark. Jag vill ju vara liten. Och bara bli vaggad. Eller hur? Alltså, medans jag förstår ju såklart vad man menar med det också. Så att det finns ju inget ont i det. Utan, men det är ju det sista man vill vara. Man orkar ju inte vara. Man är ju inte stark egentligen. Utan man gör ju bara saker för man måste.
På autopilot.
Ja, autopilot.
Lite så.
Ja.
Och så. Sen måste man komma ihåg att så partner och anhöriga har ju sin egen sorg och process i det här också. Så de är ju inte helt, ser ju inte det helt neutralt heller. Det är därför man måste ha någon professionell som står helt utanför. För jag menar, partner har ju sin sorg, men man tänker mor- och farföräldrar, de har också en sorg. Mm. Även om de inte är lika nära som du och din partner, så det är ändå det är deras barnbarn.
Ja, precis.
Så de kan inte heller ha ett helt neutralt förhållningssätt eller våga pressa dig eller utmana dig som en psykolog eller samtalsterapeut eller kurator.
Nej, men precis. Och det är därför, precis, exakt så. Det är därför den här professionella delen är så himla viktig, tror jag. Och också, jag tror att, nu kunde jag känna att jag hittade hyfsat snabbt i det. Men jag kan tänka mig att det är en väldigt stor utmaning när man går igenom något sånt här för människor. Att just det här att validera vad det är man känner. För att jag tänker ibland så här kring just sorg när saker händer. Att vi speglar ju ofta våra upplevelser och känslor i varandras ögon. Eller alltså omgivningen. Och om min morfar går bort, så kan ju ni med omgivningen ofta relatera till det. För de flesta har ju kanske en morfar eller så som kanske har gått bort eller så. Man kan känna in, man kan förstå. Man kan känna igen stegen som kommer till och vad man ska göra och bete sig. Men de här situationerna är ju inte så vanliga. Och framförallt så är det inte så många som kanske... Det pratas inte så mycket om det. Vilket gör att det blir ytterligare ett hinder där, ett avstånd. Alltså hur man som... anhörig eller bekant eller vad som, hur man ska bemöta det, för det är inte så lätt, för man har ju liksom inte den inblicken eller förståelsen, och då tror jag att det är lätt att man som förälder då, som har gått igenom detta, också tappar bort sig i det, att inte validera vad man faktiskt känner, utan då är det lätt att man speglar sig i andras ögon att men det kanske inte är så, jag kanske inte har rätt, att det kanske inte ska göra så här ont, jag kanske inte ska leva ut den här sorgen riktigt. Eller förstår ni vad jag tänker? Jag vet inte om ni känner igen det, men jag vet att det kunde ju ibland vara så att om man pratade med någon och så kanske någon var snabb på att jag har också en vän som var igenom det där, eller jag fick också ett missfall. Det var såna små triggande ord som för mig var liksom att, och nu kunde jag känna att jag ändå kunde ta så pass plats att för mig var inte det här ett missfall, och det är inte för att förminska någon annans upplevelse, men det här var mitt barn, och alltså att man kunde ta den platsen. Men jag kan också se och känna att det kan vara otroligt svårt att ta den platsen, och det tror jag kan vara väldigt skadligt också, att för det är svårt liksom. Hur sörjer man någon som ingen får träffa eller har träffat eller inte ens sett? Hur förklarar man den liksom, storleken på sorgen?
Det är svårt. Jag kan tro många gånger att vi är så rädda själva, vi som står utanför, att säga fel, att göra fel. Och därför så, inget kanske är fel, men ibland så kan det, som du säger nu, göra såra dig lite ändå. Mm. Och det svåraste vi har, det är kanske att bara vara. Mm. Att inte säga någonting, utan bara göra mat, lägga en filt, lägga en hand på, sätta på lugnmusik. Se till att det här vardagliga funkar, att bara vara. Och ord kan ibland faktiskt vara överflödiga liksom. Det är den här närvaron av de som kan ge kärlek och stöd. Det är det vi behöver.
Precis. Precis så. För jag tror att man behöver liksom att någon bara håller space för en på något sätt. Och det ligger väl i vår natur att vi vill ju gärna komma med lösningar. För vi vill ju att de som betyder något runt om oss ska må bra. Så man vill ju gärna komma med någon lösning liksom, på något sätt. Medan man kanske bara behöver så här, jag kan inte föreställa mig vad du går igenom just nu, men det måste vara fruktansvärt. Och jag finns här. Vill du ha en kram? Vill du ha, ska jag breda en macka? Ska vi bara sitta tysta en stund? Alltså, man behöver inte lösa någonting mer, utan, och den är tuff, tänker jag.
Men att man också tillåtande i det här, att du får gråta och vara och bli vaggad, kramad. Mm. Det är ju det kanske vi behöver mest av allt.
Mm.
Ja, det är svårt, för det finns ju inte rätt eller fel. Vi är alla olika och vi hamnar ju i en så absurd situation, så det går ju inte att föreställa sig hur vi ska fungera.
Mm.
Du sa det här också med att vi, för dig det här att du ville tillbaks till jobbet, eller, och det kan ju för många vara positivt för sorgeprocessen, men där måste vi verkligen känna in också, inte bara stänga av, gå till jobbet för att stänga av. Mm. För att ibland så handlar det om att rutiner och struktur i vardagen kan faktiskt vara bra hjälp i sorgen också, och det här kan vara viktigt i en del, så det finns inte heller någon lösning att säga att du måste vara hemma 3 månader, 6 månader, 1 år, för det är så lång tid det tar, utan här måste vi känna in och få kanske lite hjälp på traven, vad är det som är bra för mig?
Mm.
Och för dig så var det på det här sättet, Nicole. Och det du, jag vet du, varför vi lyfter det här, det är ju också för att ge er där ute, både vårdpersonal och ni som har gått igenom det här och går igenom det här, kanske lite viktig information om vart ni kan vända er. Och det är ju också till nära och kära. Men det jag skulle vilja lyfta, det är ju sjukhusen, ställa högre krav på de kuratorer och stödpersoner som finns där. Men externt så finns det ju spädbarnsfonden som jag skulle vilja lyfta, där det finns många i samma situation, och den drivande här är Ingela Rådestad som vi tidigare har intervjuat. Det är ett tag sedan nu och det är väl dags att de får gästa oss igen, tänker jag, för hon har ju genomgått det här själv och hon har ju gjort otroligt mycket för stilla födslar och det många kallar för änglamammor, änglapappor. Hon har gjort en bädd till exempel till de här nyfödda barnen som inte har ett liv, utan får vara ändå med sina föräldrar så länge man behöver på sjukhuset. Sen så kan man ta del av deras hemsida för att få information. För när det värsta händer, då kan den här informationen vara viktig. Vart man vänder sig, hur man ska göra med ditten och datten. Här kan man få mycket stöd och hjälp. Och det tror jag har hjälpt er också, Nicole. Var det inte så?
Precis, det var en vän till mig som nämnde spädbarnsfonden till mig. Det var väl bara några dagar efter vi hade kommit hem där. Som sa att men det här ska du kika på. Och det var ju jätte, jättebra. Just bara för att kunna ha möjligheten att läsa, men också connecta om man vill med folk som har varit i liknande upplevelser, som kan förstå det här och omöjliga. Och också olika faserna, vad folk delar med sig av i den på deras Facebookgrupp till exempel, eller deras community. Och som du säger finns det ju väldigt mycket bra vettig information där och så. Så det var ju jättebra att jag kom i kontakt med dem. Men det hade man ju kanske önskat till och med att få, alltså från sjukvården snarare, tidigare.
Och få det tipset med.
Ja, men precis. Mm.
Och det ska vi verkligen lyfta här. Att det, och det måste finnas. Spädbarnsfonden har ju någonting som heter minnespåsen, och det är en påse som ska, bör finnas på varje förlossningsklinik, födelseklinik, när någonting sånt här händer. För här i den här så finns det ju information och handfasta råd som är då baserad på vad föräldrar som har förlorat ett barn har sagt är värdefullt. Och det är ju tips till dig som då har mist ditt barn. Och här finns det då till och med sådana här avtryckssätt för som man kan göra de här avtrycken på fot och hand och checklista faktiskt i syfte att samla de här minnena, de här viktiga minnena som du saknade lite grann, som vi inte ska behöva sakna. Och lite sån här annan praktisk information också som vi kan behöva i efterförloppet med obduktion och begravningar och allt sånt där som man faktiskt inte kanske orkar ta tag i.
Mm.
Så spädbarnsfonden.se, jätteviktig. De säger ju de minsta kisterna är tyngst att bära.
Mm.
Och så är det.
Så är det verkligen.
Mm. Jag vet att du har fött ett barn, ett nytt liv, Nico.
Mm.
Och jag tänker, Nicole, att det är inte bara ett nytt liv utan det är ett nytt avsnitt tillägnat dig, din familj och ditt barn, Nico. För jag känner att det här vi har pratat om idag, det är så värdefullt. Det är tillägnat såklart dig och din familj,
ja,
och din son Louis.
Mm.
Och det som du och ni har genomgått med Louis och alltid kommer bära med er i er. Inte bara i hjärta utan i hela kroppen. Så därför tänker jag att om du orkar och har lust att berätta om det nya livet med Nico.
Mm, ja men absolut.
Vi återkommer i ett alldeles eget avsnitt.
Ja, det låter bra.
Är det någonting som du skulle vilja tipsa, råda eller lyfta, Nicole, avslutningsvis? Till vårdpersonal eller till mödrar med partners som genomgår det du har gått igenom?
Mm. Jag tycker vi har lyft väldigt mycket som är viktigt. Jag skulle nog vilja säga det här just till vårdpersonal, sjukhus, alltså lyhördheten. Lyssna, känn in, påminn, var där. Vikten av att ställa frågor om och om igen. Man är i chock. Man orkar inte ta ställning direkt. Jag tror för människor som är i den här situationen, svåra situationen. Så även när det då känns som ett mörker som aldrig kommer ta över. Så det kommer ju bli bättre. De här vågorna kommer bli mindre. Jag brukar säga att sorgen blir mindre med tiden. Men saknaden den består. Men den här energin som sorgen tar kommer, alltså den kommer inte ta över lika brutalt som den gör till en början när man inte. För det finns ju stunder där man tror att ska det alltid vara så här. Och nej, det kommer inte alltid vara så. Det kommer bli bättre, det kommer kännas bättre. Sen finns det ett före och det finns ett efter. Men med det sagt också, ta professionell hjälp. Lever man med sin partner, ta hjälp tillsammans och separat. Ta hjälp tror jag. Den är viktig för att hantera de här svåra frågorna. Och den här aldrigheten i saknaden som är så otroligt enorm. Det finns ett för, det finns ett efter och det blir bättre.
Mm. Fina ord och fint avslut, Nicole. Och någonting som vi kanske har glömt att lyfta, det är ju också att på de flesta ställen så finns en sjukhuskyrka.
Mm.
Och där präster av olika slag som vi också kan ta hjälp av. Varmt och stort tack, Nicole, för att du orkade lyfta det här brutala, det svåra.
Oh, tack för att jag fick vara med. Jag tänker att det är så otroligt viktigt. Och jag själv vet att jag både under och efter lyssnade till avsnitt, läste, försökte få information och höra historier och upplevelser. Så jag hoppas att kanske den här också kan bidra på något sätt för någon annans del.
Ja, det gör det säkert både för vårdpersonal och för andra där ute. Så stort och varmt tack.
Ja, tack.
Så återkommer vi inom kort och får höra om Nico, din andra son.
Ja, tack.
Varmt tack, Nico.
Tack.
Rebecka?
Ja.
Ja, så svårt. Mm. Och så tungt och samtidigt fint och vackert.
Ja. Mm. Men det, ja.
Jag tycker att vi vi lyfter liksom bra poänger och saker som vi både som vår personal ibland glömmer, men också lite grann vad vi ska tänka om vi är anhöriga eller partners. Det här tror jag är ett avsnitt som kommer att vara värdefullt för många att lyssna på.
Fint, jag hoppas det. Det var väldigt, det är ju värdefullt för mig också, känner jag, att få bara processa det ytterligare en gång 3 år senare. Det finns ju liksom, det är så många dimensioner i det också, och det känns också meningsfullt på något sätt. Jag vet inte om jag ska, man kan uttrycka sig så, men det,
det kan man, ja, absolut.
På något sätt göra det mer meningsfullt också.
Och det kommer kännas väldigt fint att få återkoppla dig, Nicole, med Nico.
Så ja, men absolut. Det är bara att ni hör av er, absolut. För det vet jag också, när jag har varit i kontakt med lite mammor som har varit igenom olika. Eller, alltså att det är också väldigt ett ämne som också är viktigt, om man tänker. Jag tänker. Och kunna sprida lite ljus på.
Absolut. Mm. Fram tills det avsnittet, tack alla för att ni har lyssnat, och tack till Nicole. Så är Rebecka och jag och Nicole snart tillbaks, och fram tills dess så följ oss gärna på Instagram, @babiespodcast, och en väldigt, väldigt, väldigt massa andra poddavsnitt finns såklart där poddar finns. Tack som sagt för att ni har lyssnat. All kärlek till er där ute. Hörs snart igen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.